Här i det här landet är avundsjukan en folksjukdom som är utbredd över hela landet, men säkert värst i Österbotten. Man ska inte synas, inte klä sig annorlunda, inte vara för social och definitivt inte ha pengar. För då tror man att man är bättre folk och hör till gräddan.
Relationspodden Norrena och Frans här. Hej, Eva Frans och Hanna Norrena, det är vi det. Och så här i början av året så ska vi prata om pengar. Någonting som ju ganska många har ont av så här i januari. Men vissa kanske inte lider av den här januari-budgeten så mycket. För vi fick faktiskt ett brev från en lyssnare som har ganska gott med pengar.
Ja, det här brevet kommer från signaturen Skrattar inte hela vägen till banken 32 som skriver så här. Jag upplever att jag blir skammad av både vänner och släktingar för att jag har det bra ekonomiskt. Jag studerade, praktiserade och nätverkade flitigt och fick till sist ett välbetalt jobb. Det är ju inte så att jag går runt och skryter med mina pengar, men ändå får jag höra konstiga kommentarer ibland. Som att jag är snål eller att jag tror att jag är bättre än andra. Och det är inte alls sant. Det känns som att jag lite borde skämmas för att jag har lyckats och det gör mig både ledsen och irriterad. Jag vill inte ens bjuda hem de här människorna, för då skulle de säkert tolka det som att jag vill visa upp hur lyxigt jag har det.
Ja, så frågan vi ställde var alltså att måste man skämmas för att man har det gott ställt?
Och har vi lite väl mycket fördomar när det gäller andra, just baserat på deras inkomst?
Ja, och här i Finland så är det ju lite så här att man ska inte prata så mycket om pengar. Och jag tror att många finlandssvenskar får ofta höra det här med att ja, men du är finlandssvensk, du har det så gott ställt. Största delen, alltså säkert 99% av finlandssvenskarna är helt vanliga medelklassiga finländare. Och sen finns det då förstås de här släkterna där det finns mera ärvda pengar och så här. Men jag tror de flesta av oss ändå har jobbat ihop de eventuella pengar som vi ändå sitter på.
Jag minns i tiderna när jag började sällskapa med Jonas, min man som kommer från Vasa, så hade jag en äldre släkting som sa: oj, så bra, en österbottning, då är han rik.
Ja, ja. Jag tror, men jag måste säga att jag tror inte att jag känner en enda sådär riktigt rik österbottning. De har nog kommit från andra ställen, de som har på riktigt mycket fyrk.
Hon tänkte väl att han har stora ägor och bondgårdar
och hästar
och kor och liksom hela kör. Det hade han ju inte, men det gick bra ändå.
Ja. Men alltså, otroligt många brev har vi fått den här veckan, ja. och väldigt många kloka och insiktsfulla berättelser, och vi ska försöka hinna igenom så många som möjligt, så jag tycker att vi kör igång här direkt med B29.
Som apropå vårt inspirationsbrev här skriver: same girl, same. Jag har ett väldigt välbetalt jobb. Jag jobbar utomlands och jag kommer bara hem 1 till 2 månader om året. Och mina vänner beter sig som att jag skryter om mina pengar, fast jag aldrig ens nämnt det i någon diskussion. Jag äger min egen trerumslägenhet mitt i stan och jag får alltid en massa kommentarer om det. Och så tycker de att jag ska betala när vi går ut och äter, etc. Jag kan vara givmild, men inte naiv. Det här är jobbigt. Varför kan inte folk vara glada för någon annans framgång? Undrar B29.
Hör du B29, det är för att de är avundsjuk på dig och tänker att du som har så mycket pengar, du kan väl gott fyrka för min pizza också. Och det tycker jag faktiskt gott att du kan göra någon gång, men då ska det ju vara för att du vill göra det, inte för att dina vänner förutsätter eller förväntar sig att du ska göra det.
Alltså, men jag tycker nog det är hemskt konstig stil att gå ut och äta med sin rika kompis och förvänta sig att hon ska betala.
Ja,
vad är det för folk?
Jag tycker ju nog att var och en ska betala för sig. Att man ska inte rodda in så mycket pengar i relationen, för det brukar bli lite krångligt. Men det här är ju säkert att det är ju som en nagel i ögat det där, att någon kanske som bor på hyra och har det lite knaggligt annars också och sen provoceras av det att du har den här trerummaren i mitt i stan och du bor inte ens där. Mm. Att man blir lite sådär arg på det också. Och det kan jag förstå, för det är ju också liksom avundsjuka en väldigt grundläggande känsla.
Och jag kom faktiskt på mig själv med en ganska så här äcklig, fördomsfull tanke här nu den här veckan när man har sett de här hemska bilderna från Los Angeles där rika människors hus brinner upp. Och så läste jag att Paris Hiltons hus har brunnit ner. Och ingen skadades och sådär, men huset är liksom borta. Och det var min första tanke en sån där: nå, men att hon har så mycket pengar och hon har säkert flera hus. Och det är ju jättefullt att tänka så. Vad vet jag vad hon hade i det där huset för grejer som absolut inte går att ersätta. Och gamla fotoalbum eller vad som helst som hon nu värdesätter. En tragedi är en tragedi oavsett hur rik man är.
Ja, och sen är det också det där att om hon har sitt hus då, så även fast hon skulle kunna köpa ett nytt hus, så är det ju inte ändå samma hus.
Det där var ju hennes hem.
Ja.
Ja. Så usch på mig, jag tyckte det var lite hemskt att märka att jag genast tänkte på det sättet. Men sen tänkte jag om.
Ja, men vet du, jag kan nog faktiskt hålla med om det, att jag kan bli lite skadeglad om det går skit för någon som har mycket fyrk.
Ja, men inte att deras hus brinner.
Nej, och inte vill man att de skadar sig heller, men man kanske tänker att nå, de har det nu så lätt annars också. Vet du, att det är en mänsklig tanke. Men ja, jag tänker ju inte så på riktigt.
Nej, och så kanske man tänker att ja, det är bra att de får se hur vi vanliga knegare har det. Om de har en motgång. Månne de nu inte har. Nåja, inte vet jag. Jag känner inte Paris Hilton. Men jag hoppas att det ordnar sig för henne och alla de andra också.
Ja. Mm. På tal om USA så har vi fått en intressant kommentar här av signaturen RealT35 som skriver att jag ser det som att vi har ett inbyggt samhällsproblem kring synen på egen och andras förmögenhet i det här landet. Här skryter vi om hur lite vi har betalat för någonting och alla blir glada för en skull. I kontrast till det här i exempelvis USA så skryter man om man har någonting som har kostat mycket och man möts med samma glada reaktioner. När någon trots det här lyckas skapa ihop någonting extraordinärt här så är den automatiska reaktionen ofta misstänksamhet, att personen måste ha fuskat till sig det här på något sätt. Och det här bidrar till ett klimat där framgång ibland nästan ses som någonting negativt.
Vilken intressant analys. Jag tycker det där faktiskt stämmer.
Ja, för det är ju så här att när jag kom till exempel till jobbet idag i en ny jacka, en päls, en fake päls bör väl säkert poängtera. Så jag köpte den här på 70% rea i våras. Och då märker jag att jag träffade en bekant idag som sa att åh, vilken fin päls. Ja, nu jag köpte ju den på rea förra året och berättade från vilken butik och vet du, som på något vis ville lyfta fram att den här var billig. Och att man förenas kring det här att man har gjort ett riktigt bra kap.
Exakt.
Att det där förstår jag ju nog.
Och jag är ju totalt loppisfrälst. Jag köper ju nästan inga nya grejer, utan det mesta köper jag ju begagnat. Och då skryter man ju med att kan ni fatta att den här märkesgrejen kostar 5 euro? Mm. Så får jag massor med likes på Instagram och alla är så glada. Och lite avundsjuka för att det var så billigt. Men det är sån där helt trevlig avundsjuka. Det är att oj nej, vilken bra deal.
Ja, men du är ju nog en sån här loppisdrottning. Du har ju ett loppisöga utan dess like.
Jag är ganska bra på det faktiskt.
Du skulle kunna göra en business på det där kanske också.
Ja, och sen skulle inte jag bli jätterik och så skulle jag skryta med hur dyra alla grejer. Ja. Gör en hel omvändning där.
Ja, ja. Mm.
Nej, men det är nog intressant det här som RealT här skriver att vi kanske har en tendens i Finland att bli lite misstänksamma om någon har det väldigt, väldigt bra. Och då blir man kanske lite sådär att nå, det är ju lätt för dig som säkert har ärvt allt sammans och fått allting på något sätt serverat på en silverbricka. Om någon säger att nej, att jag har ju nog studerat och jobbat och haft mig och på något sätt är self-made. Så man ändå säger, jo, men att du är ju finlandssvensk, så det var säkert några av dina föräldrars kontakter som fixade den där praktiken. Platsen. Man kan ju liksom bara vara så där att wow, vad det går bra för dig. Grattis!
Ja, alltså jag måste säga att jag kan ibland känna igen det där för att jag har ju byggt ett hus själv. Eller jag har ju inte byggt någonting
i
det.
Med dina små vackra händer med rosa naglar byggde du huset.
Nej, med de rosa naglarna så har jag bara pekat på att jag vill ha den där nyansen av guld på min vägg. Nej, men alltså, jag har ju bekostat det huset själv. Det har jag ju gjort. Och då kan ju folk vara så att ja, det är säkert att du har ärvda pengar eller någonting. Men det har jag faktiskt inte, utan jag jobbar ju på Yle. Och här blir man ju inte rik. Det är ju inte frågan om det. Men därigen så har jag gjort några lyckade bostadsaffärer ganska tidigt i livet. Alltså den första lägenheten som jag flyttade till på hyra i Helsingfors i Rödbergen, som är ett ganska dyrt område. Så den fick jag köpa relativt förmånligt då för 20 år sedan ungefär. Och sen kunde jag sälja den med en vinst, kunde köpa någonting annat. Alltså vet du, den här bostadsstegen som man kan klättra lite på. Och på så sätt då få ihop att man har då en någon typ av ändå ekonomisk stabilitet att göra en sån här grej på.
Så det var lite tur, lite mod och lite strategi?
Ja, lite sånt. Men att där är också att det ordnar sig på det sättet.
Ja, och, ja. Det var jättebra. Grattis!
Tack!
Tänk,
jag är stolt
sig.
Över mig själv för att jag har lyckats med det.
Ja,
och det
precis.
Får jag vara.
Ja, men nu är det ju också lite hemskt att en eller så, där sitter hon och pösar i sitt lyxiga hus.
Ja, Jag inte vet, om de tycker det så har de inte sagt det till mig i alla fall. Jag tycker folk nog har varit så att vitsi var roligt. Mm. Sen vet jag inte vad de säger sinsemellan, men det behöver jag ju inte veta heller.
Nej, man mår säkert bäst av att inte veta det. Jag har ju också blivit lite så här pengaskammad ibland. Och jag är ju nu en glad kulturarbetare nu för tiden. Och det här innebär att mina inkomster varierar supermycket. Så något år kan det gå jättebra, jag säljer mycket rättigheter, har ett flyt, kanske får flera förskott någonstans ifrån. Och då kan jag sen mitt i allt ha en inkomst på över 100 000. Och då trumpetas det här ju ut stort eftersom jag nu är lite så här kändis på den här skattedagen. Att här ja. Är författarna som tjänar det mest. Och så trumpetas det ut att titta Eva Frans förtjänar över 100 000. Men grejen är att året därpå kanske jag förtjänar 30 000. Eller jag vet ju aldrig. Att det kan variera så jättemycket. Och därför är det lite vanskligt sen att det här blir en sorts sanning. Att oj, här har vi deckardrottningen som har pengar som gräs. För tyvärr stämmer det inte varje dag.
Nej.
Och det här ledde ju sen till att jag lite skämdes det där året när jag hade förtjänat bra.
Ja, men det ska man ju inte göra heller. För du har ju gett ut 10 böcker och du har jobbat väldigt hårt för dina pengar. Varför ska man behöva skämmas för det? Och det som jag tyckte var lustigt tillbaka till den där loppisgren. Att folk har ju också varit så att, jaha, där går fru Frans omkring i sina Prada-skor och sin dyra väska. Och så har du köpt de där skorna på loppis och din dyra väska så har du köpt som en present till dig själv och du lyckades med att förverkliga drömmen. Jag menar, sånt här måste man ju få göra.
Jag har en gång köpt en dyr väska till fullt pris.
Ja, och det ska du göra.
Och jag minns använder det. Jag varje dag.
Exakt.
Sen går den i arv till något av barnen.
Ja, men så här liksom, att det är konstigt sen att man måste liksom på något vis hacka ner på någon som har lyckats. Att det där tycker jag att det är väldigt, väldigt otrevligt.
Ja, och den här missunnsamheten är lite trist, måste jag säga.
Mm.
För att, som en kollega till mig faktiskt sa, att nu är det ju lite konstigt det här att folk inte kan se det som inspirerande. Att wow, att här har vi någon som skriver böcker och faktiskt får lite fyrk för det. För det är ju inte verkligheten för hemskt många. Det finns massvis med författare som jobbar hårdare än jag och skriver säkert bättre böcker än jag också. Men de har nog inte råkat sälja lika mycket som jag nu gjorde det här ena året.
Ja.
Och då sitter de nu där sen och puttrar. Men istället skulle de kunna tänka att nej, men herregud, kan hon så kan väl jag.
Ja. Ja, att man skulle kunna se det som inspiration.
Mm.
Det kommer flera brev om det också här lite senare. Men vi går vidare.
Vi går vidare till Ann 45 som skriver så här. Jag har varit med om att mina vänner slutade höra av sig när vi gick från att ha haft en bra ekonomi till att ha det tufft. Vi var givmilda, bjöd frikostigt på mycket, vi hade dörren öppen till vårt hem och vi gav våra vänner pengar om de hade det svårt. Men inte ett korvöre har vi fått tillbaka, inte ens en invit till kaffe på flera år. Vi blir inte längre bjudna till vår umgängeskrets och de skyltar tydligt med hur bra de har det utan oss genom att posta bilder till oss. Relationer borde aldrig grundas på pengar oavsett hur lite eller hur mycket man har, men det gör det tydligen hos vissa. Jag blir chockad, äcklad och ledsen av det här. Om jag får väldigt bra ekonomi igen så kommer jag inte att dela med mig. Jag har fått lära mig en läxa om hur falska människor det finns.
Mm. Verkligen riktiga rötägg som har funnits i din bekantskapskrets tidigare. Och det här är ju någonting liksom med vänskap, att om vi säger att om jag har det, jag har det bra nu och sen mitt i allt har du Eva ett år att ingen vill köpa dina böcker mer och du går omkring i trasor. Då kan ju vara så att nej men hej, nu vill jag hjälpa dig på något sätt. Och sen vet jag att och skulle det vara andra vägen så skulle vi göra det liksom i omvända roller och så här. Att jag tycker att man kan ju lite hjälpas åt och dra, och är det någon som kanske behöver en hundring här för att komma igenom månaden så tycker jag att man kan hjälpa till med det om man har möjlighet till det. Men då förväntar man ju sig att det ska gå åt båda hållen, inte nödvändigtvis pengamässigt, men där fast bara just att man får en blir inbjuden på kaffe.
Nej, det här är nog väldigt märkligt och det låter ju lite som att Ann 45s vänner verkligen utnyttjar henne då när hon ännu hade det välställt. Jag har lite en liten fundering här som kanske inte alls stämmer, men jag undrar ju lite det här att de faktiskt skickar bilder till dig för att visa hur bra de har det. Det är ett så konstigt beteende så jag börjar lite undra att kan du kanske ha lite missuppfattat det de håller på med? Kan det eventuellt vara så att de är lite generade och inte riktigt vet hur de ska ta upp det här med dig så att du inte ska tappa ansikte? Att de inte vågar säga till dig att men hej, nu är det vår tur att hjälpa dig när du har det lite kämpigt, för du hjälpte oss då i tiderna.
Mm.
Och så gör de inte det, men förstår inte riktigt heller hur de ska inkludera dig så du ska vara bekväm. Och så blir det så här jättetokigt istället.
Ja, här är vår nya terrass. Se ja. På den.
Hej Ann, titta, champagne. Det har du inte råd med.
Ja. Usch, nej, men alltså
jag hoppas att det inte är så hon skriver.
Lol.
Det var hemskt.
Nej, usch, nej.
Men det var... om de faktiskt är så pissiga som du beskriver, så skönt att du blev av med dem.
Ja, absolut. Lilla My 30 skriver så här. Jag är högskoleutbildad och jag har vuxit upp med föräldrar som hade välbetalda jobb, men samtidigt också belastande chefsjobb. Vi hade det alltså bra ekonomiskt, men jag kände mig aldrig rik på det viset då vi var barn, för vi uppmanades att inte skylta med saken. Vi fick minsann höra hur hårt vi måste jobba för att kunna få en högskoleutbildning och motsvarande jobb. Jag har inte ett särskilt välbetalt jobb i dagens läge, men jag känner mig ändå indirekt attackerad av vänner och bekanta som skäller på de rika, vare sig det gäller någons nya inköp eller ett politiskt beslut. Som om det skulle vara finare, mänskligare och så mycket mer relaterbart att ha vuxit upp med till exempel en ensam försörjare. Jag har all sympati för de som har gjort det såklart, men det känns som att de har noll sympati för folk som har det bättre ställt. Som yngre så hade jag stressade föräldrar och växte upp med betydligt högre krav än kompisarna. Så ja, pengar underlättar en hel del, men alla bekymmer så kan man inte köpa sig ifrån med pengar.
Så skrev Lilla My 30. Mm, jag förstår precis din poäng där och din frustration också. Och det tycker jag är ganska bra att komma ihåg att en del människor som har en hög lön, den höga lönen har ett högt pris också.
Mm.
Man kanske inte har någon fritid just alls. Man kanske inte hinner vara med sin familj just alls. Och visst, pengar finns. Ingen behöver oroa sig för att man ska bli hemlös eller att det inte ska finnas mat i kylskåpet. Men man går miste om ganska mycket viktiga grejer också.
Ja, jag har också bekanta som tjänar betydligt bättre än jag. Och jag skulle aldrig byta med dem. Då man hör om hur deras arbetsdagar ser ut och ser hur stressade de är. Och de inte sover på nätterna för de har så mycket ansvar på jobbet eller i chefspositioner och oroa sig för det ena och det andra. Hui, nej. Nä.
Och det är ju inte heller en tävling. Vem är det mest synd om? Det är ju klart att det kanske inte är mest synd om den som har ett krävande jobb som går ut över privatlivet och att det kanske då är mera synd om den som är helt barskrapad och inte vet vart den ska ta vägen. Men det är ingen tävling.
Nä. Men hej, vi ska ta här. Vi var ju inne lite på det här med bättre folk och folk som har pengar, som har nedärvda pengar. Och det är ju någonting som åtminstone jag tycker att ja, det hymlas lite med. Och åtminstone här i Österbotten så finns det inte så mycket av det. Och Likvärdig 40 skrev en bra poäng om just det här.
Folk som blir överösta av pengar och andra fördelar, arbetstillfällen och insiderkontakter på grund av släkt och vänner, de har lite svårt att förstå hur svårt det kan vara för alla andra som inte har de här fördelarna. Det är som om de skulle leva i en helt annan värld och det gör det lite svårt att kommunicera på samma nivå. Överlag är förmögenhet som går från generation till generation ett enormt samhälleligt problem som det talas allt för lite om. Dagens motsvarighet till kungliga och adliga eftersom pengar är lika med makt. Alla borde göra sin egen lycka och också sin egen förmögenhet, tycker Likvärdig 40.
Mm. Det är väl just det där att man ska lära sig värde av pengar. Att om man har en trust fund så kanske man inte behöver bekymra sig över att kaffepriset har gått upp.
Mm.
Och man kanske också blir lite sådär världsfrånvänd. Det var några andra också som hade skrivit om det där att det känns som att folk inte riktigt vet vad som är på gång i världen eftersom de aldrig har behövt bekymra sig över vad som finns på konto.
Nej, men jag kan också, det som jag också känner till är att jag har bekanta som kommer från riktigt förmögna familjer då. Och de har nog haft en ganska hård uppfostran. Det är inte så där att, jaha, vill du ha det där? De får allt de pekar på. Inte på något sätt, utan just i de familjerna så är det väldigt så där stramt. Att man måste verkligen förstå pengarnas värde och inte ha någonting för givet. Så att jag skulle inte kanske säga att alla som kommer från såna här rika släkter automatiskt blir världsfrånvända på något sätt. Mm. Men nu finns det säkert av dem också som beskrivs i det här brevet.
Ja, och det kan ju också hända att i en familj som till exempel då har pengar, att det liksom statusen är så viktig, att här kan du minsann inte bli då en kulturarbetare eller en donor eller jobba inom vården eller någonting sånt här, utan i vår familj så blir vi jurister eller läkare eller någonting annat fint, eller så fortsätter vi familjeföretaget och förväntas göra det och det och det, att det kanske inte finns heller den där valfriheten. Att dina pengarna kommer med en förväntan på att du ska leva ditt liv på ett visst sätt.
Ja, och nu vet jag att en del sitter och säger att åh, jag spelar här på världens minsta fiol, det är så synd om de här rika människorna. Men igen, det är inte en tävling om vem det är mest synd om. Och alla har vi våra bekymmer här i livet. Här kommer ett brev från signaturen Just Saying Kvinna 40 plus som skriver: alltså det här är Finland i ett nötskal. Här i det här landet är avundsjukan en folksjukdom som är utbredd över hela landet, men säkert värst i Österbotten. Man ska inte synas, inte klä sig annorlunda, inte vara för social och definitivt inte ha pengar. För då tror man att man är bättre folk och hör till gräddan. Jag tror det är en kulturgrej att hålla tyst om sina tillgångar. Jag själv är jätteglad för mina vänners skull, de som har det bra ställt. Varför ska man missunna någon annan bara för att man är avundsjuk? Samma sak gäller för övrigt utseende. Om någon här i Österbotten är noga med sitt utseende och väljer att sätta pengar på till exempel botox, ja då är det en ytlig och en bimbo. Här är det bäst att förfalla så att alla sen kan klaga tillsammans. Nå, Hanna i Österbotten, stämmer detta?
Oj. Nå, jag använder ju inte mig av botox om jag nu börjar där, så att jag har inte liksom någon egen erfarenhet där. Jo, men alltså jag kan nog känna igen det där, och bara en sån här, vet du, liten fånig grej. Idag nu då jag var ute här och flanerade omkring i min nya fake-päls, så kände jag lite så här, jag har också pärlor runt halsen, fake-pärlor också.
Du har gått all in Brunnsparken.
Jo, jag har päls och pärlor. Och så kände jag lite så här att tänk om någon tror att jag tror att jag är nå. Att den här mentaliteten finns ju nog väldigt inrotad i en. Att man ska inte tro att man är någon. Att man ska smälta in i mängden och man ska inte sticka ut på något sätt.
Ja, jantelagen.
Ja.
Den verkar vara, jag är ju inte från Österbotten själv, men vad jag har märkt så är den ganska stark där uppe.
Den är ganska stark, och sen tror jag att det kanske är lite olika också. Att i en stad som Vasa där jag bor, här finns ju ändå ganska bra utbyte av människor i och med internationella företag, universitet och så här. Att hit kommer folk och härifrån far folk. Att det liksom genomsyras av en sån här rotation. Att sen kan det vara, jag har också bott i till exempel Jakobstad, som är en mindre stad också, men det är lite mer ett ställe där man är. Och där ska man inte säkert tro att man är någon, för att då får man nog säkert höra om det. Eller man kanske inte ens får höra om det, men alla andra får garanterat höra om att man tror att man är någon.
Ja, jag har också märkt det där att österbottniska framgångssagor, eller de österbottningar som lyckas med någonting, så de får nog kämpa liksom, för den där i starten är det ganska kämpigt. Och jag reagerade till exempel på det nu när det avslöjades att humorgruppen Kai ska vara med i Melodifestivalen. Så var det ganska många kommentarsfält där en klag och visade att vad ska de nu, inte vinner de nu på något sätt och de kommer att bli sist i sin deltävling.
Ja.
Men hur kan man ha missat poängen så totalt? Det är ju enormt att de har tagit sig till Melodifestivalen. Det är enormt att de kommer att få tillgång till en jättestor publik i Sverige och få ett genomslag där. Spelar absolut ingen roll hur det går i tävlingen. Kan man inte bara vara glad för att de har lyckats med det här?
Ja, och jag tror att liksom det viktigaste verktyget man kan ha i det här är just att är det här bort från mig på något vis?
Sant.
Oftast så är det ju inte det. Att det kanske kan få en att vakna upp lite.
Jag skulle ha tävlat där i deltävling 2 i Malmö.
Ja, jag kan säga att jag skulle floppa totalt i Melodifestivalen. Till och med som före detta popstjärna så skulle jag aldrig våga ställa mig på den scenen. Så hatten av för Kai som gör det. På tal om det här med att lyckas ute kanske då mera på landsbygden, så Bondpojke 60 skrev också till oss och skrev att jag är född bondpojke, men jag skaffar mig en bra utbildning och har ett bra jobb, och jag har också placerat klokt och bor fint. Jag jobbar på en finsk arbetsplats och har alltid fått höra om svenskatalande bättre folk. När jag fick ett betydande arv så valde jag att inte berätta om det. Jag klär mig i vanliga kläder och hälsar alltid vänligt. Och här är också, vet du, att man vill inte att någon ska veta att man har pengar, för att då kanske folk inte tycker om mig något mera. Ja. Och det här tyder ju på att uppenbarligen så är det så, åtminstone för vissa.
Att det liksom är lite fult,
ja,
att vara rik, nu kanske att ta i, men att ha det bra, att inte behöva bekymra sig för pengar.
Ja.
Konstigt tycker jag.
Verkligen.
Här är ett brev från Herr Balder, 48, som skriver: jag upplever ibland att personer är avundsjuka på mig. Jo, jag har en bra lön, men jag jobbar väldigt hårt för den. Det är kvällar, helger, sömlösa nätter, arbete hemma om jag är sjuk. Inga småprat med kollegor eller slösurfande på arbetstid. Jag hinner sällan ta mig en vettig lunchpaus och kafferaster. Vad är det? Har man bra lön så får man sen inte beklaga sig över att någonting är dyrt. Så jag har lärt mig att vara tyst, även om det känns orättvist. Jag har ju inte något överflöd. Jag kan inte sätta pengar på semesterresor eller dyra husrenoveringar. Men om jag ens råkar säga att det har blivit dyrt att gå på gym, då kommer blickarna och kommentarerna. Ska du säga du med din lön? Suck, säger herr Balder.
Mm. Och där, jag blir så trött emellanåt. Hör om era erfarenheter. Ja, men herr Balder, 48, jobbar hårt, har valt att satsa på sin karriär, offra sin fritid för de pengar som herr Balder hovar in. Det är ju svårt, det är ju liksom relativt det där också, att vad som är dyrt och vad som inte är dyrt. Att kanske det är också ett sätt för herr Balder att relatera till sina kompisar och säga att shit, att lokala gymmet, märkte ni att det har gått upp liksom 10 euro i månaden, att det blir ju på ett år 120 euro. Så här.
Ja, och så är ju ofta en del rika människor är ju rika för att de är ekonomiska. Och de inser att det här gymmet har blivit för dyrt för mig. Mm. Det här, jag får inte liksom tillräckligt med värde för pengarna här, så jag måste byta gym.
Mm.
Och det här var något som många av er faktiskt nämnde när ni skrev in, att det är ju inte egentligen de där inkomsterna som är det avgörande, utan utgifterna.
Ja, och många skrev här också att de har lyckats få ihop pengar genom att vara sparsamma och investera vettigt och sen också lite tänka på hur man använder sina pengar. Att komma ihåg att det är betydligt svårare att få in pengar än att göra sig av med dem.
Exakt. Mm. Maria, 61, hon har både varit rik och fattig, och hon skriver så här: i mitt liv har jag haft perioder med god ekonomi och perioder då det varit mycket svårt ekonomiskt. Nu har jag små inkomster och närmar mig pensionsåldern, så jag har nog inte så stor chans att förbättra min ekonomi längre i mitt liv. Men det här är inget jag sörjer och skäms för. Jag var inte lyckligare när jag hade gott om pengar. Jag har ingen dyr livsstil att upprätthålla. Jag njuter av enkla saker. Men jag är medveten om att jag också är privilegierad. Jag bor i ett eget skuldfritt hus och jag har naturen direkt utanför dörren. Så jag skäms inte över att vara fattig, men jag undrar ibland om andra skäms för att jag är fattig. För det går inte att prata om pengar med de som har så kallad normal ekonomi. De gör allt för att undvika att dras in i samtal om ekonomi, matpriser, spartips, loppisfynd, samåkande och så vidare. Det gör att jag känner mig ganska ensam. Tänk om man skulle kunna dela glädjen över ett fynd från loppis med någon som precis förstår vilket kap man har gjort. Maria, 61. Maria, på Instagram heter jag @EvaFrans. Jag vill se just alla dina loppisfynd.
Jag tänkte just att Eva är rätt person att kunna inse värde i ett riktigt bra loppisfynd.
Finns inget bättre. Och jag blir glatt avundsjuk när folk har gjort ett riktigt bra kap.
Ja.
Inte på ett sånt där, nej, jag borde ha fått den där, utan sådär, wow, fint, grattis.
Ja, ja, och sen är det just att loppis är ju sådär att den som hittar det, så den får det. Och så är det så.
Men det är intressant det här att både de som har mycket pengar och de som har lite pengar skriver ju precis om samma sak. Det går inte att prata med andra om det, och det känns förargligt och pinsamt och konstigt, och man blir lite skammad när man säger någonting om pengar överhuvudtaget. Och herre jösses, så kan vi ju inte ha det. Vi måste nog alla kollektivt skärpa oss i så fall.
Mm. Jag tänker också på det här med att Maria, 61, skriver att hon är medveten om att hon är privilegierad, bor i eget skuldfritt hus med naturen direkt utanför dörren. Det är ju drömmande för väldigt många.
Mm.
Så att du är ju rik på det sättet. Att du har det ändå liksom bra ställt så. Och du kan njuta av små saker. Och det där tror jag nog att det är liksom hemligheten.
Också att Maria är medveten om att inte var livet hemskt mycket roligare när hon hade pengar. Att det var inte det hängde ihop med. Det är en bra insikt det.
Mm.
Kulturnissen, 27 år, ska vi ta härnäst.
Mm. Jag studerar och frilansar inom kultursektorn, vilket betyder ganska låga inkomster. Mina vänner har redan hunnit studera klart och fått yrken som jurist, ingenjör eller någonting inom finansvärlden. Och oftast så vill de träffas ute på stan och äta på restaurang eller café. Jag skulle helst träffas hemma hos någon och ta med hembakt eller bara dricka kaffe eller te. Jag brukar känna mig som en börda som andra behöver ta hänsyn till då jag inte vill gå till de dyraste restaurangerna eller beställa någonting på kaféerna. Jag är glad för deras skull att det går bra för dem, men jag har svårt att inte skämmas över min situation när jag är med dem, trots att jag själv är nöjd med mitt liv.
Vad dumt! Ja. Spontan reaktion här, kulturnissen 27 år. Jag har kanske varit med om lite samma. Mitt kompisgäng, vi går gärna ut och tar en drink eller en bit mat och så här. Men vi har nog kanske kommit till en sån nivå att det inte är alls konstigt om någon säger att hej, vet ni vad, kan vi välja ett lite billigare ställe? Att jag har det lite knapert just nu. Mm. Och då tycker alla att nej men absolut. Och vill man sen gå på den där testa den senaste lyxiga innekrogen, då kan man väl göra det själv eller med sin partner eller med någon kompis som man vet att har råd.
Ja.
Men det ska inte vara någon skam i det där att säga att hej, skulle vi bara kunna gå på en kaffe, vet ni? Att det skulle vara så roligt att träffa er, men jag har inte riktigt råd nu med något större tjohej.
Ja, och varför är det skamligt det då att säga att man inte har råd? Det är ju också, jag menar, nu det verkar det vara lite två delar där. Att man, å ena sidan så ska man inte skryta med att man har pengar, men sen ska man också skämmas om man inte har pengar. Att vad är liksom...
Hur man än gör ska man skämmas.
Ja. Uppenbarligen så har man fel. Det är ju ett så här finskt sätt, finsk mentalitet att utgå ifrån. Ja, nej men det där är ju också, jag tycker att dina kompisar kanske borde ha lite bättre spelöga där då.
Jag menar, du ska säga till dem, det kan ju också hända att de faktiskt inte har tänkt på saken. Mm. Och att de inte inser att man som kulturarbetare har det lite svajigt.
Ja.
Och då kanske du måste säga det till dem.
Ja, eller sen kan de ju bjuda dig då fast. Eller det kan ju vara så här att om de säger att hej, att vi går på det här. Att jag var nämligen på en sån här jättefin skaldjurs... öppning av säsong.
Alltså
vad heter
Hanna,
det?
Pärlor, pälsar och skaldjur.
Skaldjursöppning.
Jag börjar bli lite bekymrad.
Ja, men det här är ju säkert 10 år sedan, tror jag faktiskt. Så då var jag på en sån och då minns jag att jag var dit bjuden med en kompis. Och hon kände det, jag kände inte de rika människorna där. Och hon sa att hej, vi betalar sen för din del. För hon hade då en rik man och det gjordes inte något nummer av det utan det var bara hon sa för att bara så du vet att vi kommer sen att betala din mat också. Och jag sa att absolut, tack jättemycket för jag visste att hennes man har fyrk. Så jag tänkte att låt dem bjuda. Och så här, så att det kan man ju också göra. Eller jag kan också känna att om jag fast träffar en kompis som jag vet har det knapert så betalar jag utan att egentligen fråga. Så att så kommer det alltid, men inte behöver du. Så att jag vet att jag inte behöver, men jag vill gärna göra det här.
Ja. Det tycker jag också bra. Och gengäld kulturnissen 27, du kan ju bjuda hem dina kompisar och så bakar du bullar och kokar kaffe.
Ja.
Bjuder dem på någonting som du har råd med. Och visar åt dem att det är ju det här umgänget som är det viktigaste.
Nåja, nu så har vi kommit fram till veckans brev som kommer från nybyggaren 30 år. Skriver så här.
Ja, jag har fått höra att vänner och bekanta är avundsjuka på min och min mans nybyggda hus och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om saken. Jag själv är ingen avundsjuk person. Jag kommer från en låginkomstfamilj så jag är mycket tacksam för det jag har idag. Och vårt hus är mycket vackert, men vad betyder all lyx egentligen om man inte trivs tillsammans som makar eller som familj? Ingenting alls. Man ska inte jämföra sig med andra angående vad de har eller inte har. Det viktiga är att man tycker om sig själv och gör saker som gör en lycklig. Så jag brukar svara något i stil med att det är huvudsaken att man har ett bra förhållande och mår bra i sig själv. Allt annat är ju faktiskt bara materiella ting, skriver nybyggaren 30 år.
Mm. Och så är det ju. Det är ju inte frågan om det.
Som Maria 61 som har testat både på att vara rik och fattig kunde intyga. Inte man automatiskt lyckligare om man är rik.
Nej, det är man absolut inte. Samtidigt så är det ju nog lättare att leva om man inte har för lite pengar. För att det är ju också det som vi behöver komma ihåg, att som läge i det här landet nu så är det ju många som har det väldigt, väldigt kämpigt.
Ja.
Och en sån kan säkert tänka till nybyggaren 30 år här och säga att nämen hej, du har ett nybyggt hus, liksom, cry me a fucking river. Eller det gör ju hon ju inte heller med.
Nej, ja. Hon är ju mycket medveten om att hon har det bra nu, ja, eftersom hon har varit med om det motsatta också. Så att, men det är lite, men så nu gjorde du ju just det där. Du såg på det fina huset och så sa du, gnäll inte. Men,
jag sa inte, men jag tänker att många andra kan göra det. Jag tycker att det är fint att ni har lyckats få till ett bra hem.
Precis, ja.
Och jag är glad för er skull. Ni ska vara stolta över er. Och jag tycker också att alla vi behöver vara stolta över oss själva lite mer för vad vi, vilken framgång vi når. Och det behöver inte alltid vara ekonomisk framgång, utan jag tänker tillbaka till den här kulturarbetaren. Att kunna försörja sig på att ändå jobba med det som man brinner för. Vad är väl nu framgång om inte det?
Nå, precis.
Det är ju frihet, och frihet är säkert det absolut mest värdefulla som man ändå kan få.
Jag kommer att tänka på det här apropå hus. Vi byggde ju också hus i tiden, och det är ett ganska fint hus. Och då minns jag att folk var så att wow, vilket hus ni har. Och då måste jag alltid lägga in ett litet skamset. Men det är inte vårt, det är bankens.
Jo. Ja.
Varför sa jag det då? Vad har de med den saken att göra? Nä. Är det lånade pengar eller ärvda pengar eller what not? Det är nu vårt hus.
Det är ett hus, och ganska få har sist och slutligen råd att bo i ett hus utan att banken äger åtminstone en liten skrubb eller ett av rummen.
Och nu efter 15 år så är bara halva huset banken.
Ja, där ser du.
Resten är vårt.
Nu har du ett halvt hus.
Tänk vad skönt.
Ja. Ja, nej men alltså, jag tycker att här just veckans brev är ju den viktigaste lärdomen, att det är ju inte de materiella tingarna som gör en lycklig. Och jag tycker också att det här var det Maria 61 som skrev just om det här med att hitta glädjen i att njuta av små saker, det är ju ändå det som är bäst. Och dessutom att fast du känner att jag skulle vilja spara ihop lite pengar så jag kanske skulle kunna köpa en lägenhet, då ska du definitivt lära dig att njuta av de små sakerna så du har möjlighet att spara lite pengar.
Och så tycker jag att vi allihopa, rik som fattig eller mitt emellan, kanske vi skulle skita i och skämmas.